Do da ba da boom bim bam ba do do da di di dim dim dum dum do 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 do. Hem juva hem, eller kök är hemmets hjärta. Där ska det dofta av nygräddade bullar och ja, där ska husmor nynna belåtet, ta emot sina barn och sin make med glad och vänlig röst. Hon gnolar och står i av hjärtats lust. Husmor, matmor. Man hör riktigt på namnet vem som har historiskt sett axlar rollen i hushåll och kök. Men det kom en dag då hon helt enkelt fick nog. Hon checkade ut och började förvärvsarbeta. Och sen dess hade det sett råddigt ut i mångas kök. Det käbblas om vem som riktigt har ansvaret och hur mycket var och en ska hjälpa till. I den här sexdelade serien tar jag reda på vad som har bidragit till våra förändrade måltidsvanor. Idag ska vi kolla på husmor och på hennes förändrade roll och hur den har påverkat hur vi äter och när vi äter. Vi började i 50-talets kök där husmödrarna traditionellt stått för slamrande.
Lugnt förflyter husmorsdag när hon går i sina dagliga sysslor som en liten spinnande kattunge och tassar runt på lätta fötter. Bara detta att sätta på en kastrull potatis kan göras till någonting av en konst. Alla saker på rätt plats och nära till hands, inte ett steg i onödan. Men så blir det någonting gjort också. Nåja, det finns ju husmödrar som har så bråttom att de inte hinner med att hinna med allting bara därför att de är så rädda att inte hinna med. Men väl planerat går arbetet som en dans.
Där är ju många, många kvinnor som kanske är födda också på 30-talet och så här, och sådana som förvärvsarbetar på den tiden, kvinnor. Så de nämner ju nog den här svårigheten just också att få den där maten på bordet.
Det här är Yrsa Lindqvist som är arkivarie på Svenska litteratursällskapet och hon har forskat kring husmodern.
Och då måste man framförallt komma ihåg att det är ju inte så där hemskt länge sedan de här uppehållningstiderna är så som vi har idag. Utan butiken gick fast klockan 5, ännu på 70-talet kanske. Och på lördagen klockan 1 och söndagen var det definitivt stängt. Och länge var det liksom tunneln i Helsingfors var ett sådant liksom extra ställe där man kunde eventuellt få någonting. Och det fanns inga bensinstationer och sånt här på det sättet att ta sig till.
Det var lapp på luckan klockan 5 och sen
ja.
Måste man skaffa det vad man skulle
ja,
ha.
Ja, absolut. Så att liksom den här planeringen tror jag tror att mycket, just med tanke på tidsanvändning, är att man nog förr hade en större sån här framförhållning. Att man måste liksom planera de här måltiderna på ett annat sätt.
Och bara ett litet råd på vägen. När du till affären var dag styr stegen så planlägg inköpen innan du går. Så gör de flesta, så vitt jag förstår.
Trots att många kvinnor började förvärvsarbeta utanför hemmet så föll ändå det här hushållsarbetet på hennes axlar. Och inte nog med att hon skulle fixa allt i köket. Hennes stora öppna kök som hon var van vid ute på landsbygden blev en liten kokvrå i det urbana hemmet. Så hon sprang på lönearbete på dagen och låstes sen mer eller mindre in i kokvrån. Ha. Stackars husmor. Fast inte var det enbart synd om henne. För så här berättar etnologen och måltidsforskaren Håkan Jönsson från Lunds universitet.
För det var ju också väldigt många som bevakade detta reviret. Jag har massor med uppteckningar där de på frågan om hur har du lärt dig laga mat? Ja, inte av mor i alla fall, för vi fick aldrig komma in i köket.
Just det, så det var hennes revir.
Precis, lite så ett revir, va? Och kanske också en plats liksom där hon fick vara i fred och stå för det som hon kunde bäst och känna det. Så att det där med matlagningens vanmakt och att det bara liksom skulle vara en kvinnofälla att var tvungen att stå vid spisen. Det är alldeles för enkelt, för det finns ju en väldig makt i att bestämma vad någon annan ska äta, och en väldig maktutövning som har utgått från den här ensamma personen i köket.
Mm, och hon har ju nyckeln ofta. I gamla filmer har hon ju sen till skafferinyckeln någonstans gömd under kjolarna.
Just det.
Så hon hade verkligen makt.
Ja, och ibland i vissa kulturer så ser man ju också hur husmodern också lägger upp till familjemedlemmarna. Vem ska få lite mer och lite mer av det? Det är också en väldigt, väldigt tydlig form av maktutövning. Naturligtvis med omsorg som någon sorts mål. Men
när du säger att vi i dagens läge lite ser på henne som att hon ska vara det där stackars offret som står och stretar för liksom familjens överlevnad. Men du menar att hon hade de facto en ganska hög status?
Ja, makt och status hänger inte nödvändigtvis ihop. Mm. Det man kan säga då är ju att eftersom män nu har tagit en så väldigt stor roll i köket, så kan man ju fråga sig hur kunde männen förmås att ta denna roll? Men man kan också, och lika viktigt fråga sig, hur kunde kvinnorna förmås att lämna över då makten över matlagningen? Och där tror jag faktiskt en viktig förklaring till det är att i Skandinavien inte minst så har det åtminstone sedan 60-talet och framåt varit lite av en norm att kvinnan ska inte liksom se det som sin roll och mening i livet att se till att sköta hushållet och laga maten. Och då var det ju liksom samma borgerliga medelklass som drev fram det här hemmafruidealet som faktiskt tidigast övergav det. Och istället var det viktigt, kvinnor ska ut i förvärvslivet, lika mycket makt, lika mycket i offentligheten. Och där det då tvärtom blir helt enkelt en nästan lite fult att tycka om matlagning och att gå upp i den rollen.
I den här audioserien så fokuserar vi på den gemensamma måltiden och hur våra måltidsvanor har luckrats upp. Nu är du alltså måltidsansvarig inte längre hos husmor. Så vem är det då som fixar mat på bordet? Och vad betyder den gemensamma måltiden för oss idag? Husmodern har checkat ut, men trots det lever middagstraditionen kvar. Eller åtminstone som en önskan och ett ideal. I en färsk undersökning av finländarnas måltidsvanor värdesätter 4 av 5 den gemensamma måltiden. Alltså vi vill äta tillsammans, men allt färre gör det. Antalet singelhushåll ökar, men också bland barnfamiljerna var det bara 1/5 som åt hälften av måltiderna under en 2-veckorsperiod så att alla i familjen skulle ha varit samlade. Så även om vi värdesätter måltidsgemenskapen får vi helt enkelt inte till det i den utsträckning som vi önskar. Det är också självklart att matintresse spelar en roll. I familjer där man gillar att laga mat och har matintresserade föräldrar äter man ofta också tillsammans. Jag har stämt träff hos Markus Hakana. Han är min före detta kollega och han och hans hustru Lotten Granberg Hakana, de är förebilder för mig gällande hur man styr upp och delar på vardagssysslorna.
God morgon. God morgon. Du har inte skickat någon portkod?
Har jag inte. Förlåt, nej. Står du utanför dörren?
Ja.
I vårt samhälle är det fortfarande kvinnan som bär ett större ansvar gällande hem och hushåll, även om arbete idag är betydligt mer jämlikt än förr. Husmodern har checkat ut, men frågan kvarstår. Vem axlar då ansvaret i köket? Varför är det viktigt att laga mat och värna och sträva efter gemensamma måltider i vardagen? Vad tycker han? Markus Hakana.
Kom jag för tidigt?
Nej, inte alls för tidigt.
Den här liksom, defaultlösningen är alltid den här att ännu också, en av defaultlösningen är här att liksom på något sätt att hon i huset är bättre skickad att ta hand om det här. Och man hör ännu också de här kommentarerna, nej men inte kan ju Jonte handla tvättmaskin. Jo, man låter Jonte diplomingenjör, att många han nu inte kan. Vet du, att, och samma sak med köket, att det är ju inte liksom, vet du, det är inte rocket science, bokstavligen är det inte. I och med att vi inte har det här givna att köket och matlagningen är husmors domäner. Då har vi på sätt och vis en konstellation där det antingen är allas ansvar eller ingens ansvar. om endera har ett större matintresse på något sätt annars bara, så blir det kanske lättare att det är hen som lagar mat. Eller så kan det gå så att båda tycker att det är ungefär lika olustigt men lika nödvändigt. Och då det blir ju en jämvikt i det också. Att om ingen där tycker att det är kul, men man är överens om att det här inte heller a priori behöver vara ditt. Så då liksom får man ju bara liksom bita i det och lösa. Jag känner sådana familjer också som vet att den ena är inte matintresserad, men lagar. Och då blir det snabblösningarna. Då är det liksom makaroni, tomatsås, tack och hej, här är en gurka. Och den andra är mer matintresserad och då blir det mera matlagning av det hela. Och det är ju också en möjlighet. Då måste bara den här kanske matintresserade parten vara okej med att varannan vecka blir det sen sånt som hen kanske inte skulle laga. Men fine, då är det i alla fall en fördelning där. Det finns jättemånga olika sätt att lösa det här, men framförallt så är det ju en grej som jag tror att, om inte de flesta så i alla fall väldigt många upplever att de på något sätt behöver lösa, ja, ganska kontinuerligt egentligen.
Men ni har båda kommit fram i er familj att ni ändå tycker att måltiden är viktig, och det på något sätt tycker jag ju också att jag på något sätt skulle vilja få fram i den här serien, att fler människor skulle tycka att den är viktig, eller att vi alla skulle vara överens om att måltiden är viktig. Mm. Att vi skulle börja se överlag på maten som en måltid, att man har en gemensam måltid. Så varför är den viktig?
I den mån vi nu råkar få alla fyra runt bordet, det händer inte heller alla kvällar, men hyfsat många ändå. Så är det ändå det tillfälle på dagen då man har en chans att lite sitta ner allihopa och bara snacka igenom dagens händelser eller vad som ska hända ikväll eller vad vi gör på veckoslutet eller sån här. Ibland är det mera som nästan som planeringsmöten och ibland är det mera löst snack, men det är på sätt och vis det enda tillfälle. Morgonarna är för jäktiga, kvällarna springer alla på sitt håll, dagarna är det skola och jobb, så det är egentligen det enda liksom fönstret som finns. Om man skulle tänka bort det, att det inte skulle finnas, så då skulle vi ju bara renna om varandra år ut och år in alltså, och bara hålla kontakt via WhatsApp i stort sett. Matmässigt, alltså, om vi tidigare pratade om det här sociala möjligheten att liksom stämma av för dagen och sådär, så nu är det viktigt matmässigt också, för att skolan är en utfordringsstation och lunchen på jobbet är oftast en ganska praktisk fråga också. Och då återstår middagarna hemma, som på sätt och vis det enda stället att bygga upp någon slags relation till mat och måltider. Och vad det kan vara och vad det kräver för insatser också. Hur man tänker kring det, hur man hushåller med mat själv. Hur man tänker kring val av mat och liksom mångsidighet och råvaror och kvalitet och allt det här också. Allt det här förmedlas ju åtminstone indirekt i form av de här middagarna. Och sen kommer man ju inte ihåg sin barndoms middagar så där en och en. Inte gör man ju det inte. Men man kommer nog ihåg att man satt vid middagsbordet de flesta kvällar. Och de flesta kvällar var det åtminstone helt okej. Okay, både maten och umgänge. Att liksom på något sätt så skulle jag inte vilja se. Det är kanske det där värdesättande där. Att på något sätt skulle jag inte vilja se att mina barn skulle gå ut i vuxenlivet och inte ha någon slags relation till det här. Eller någonting i den här vägen att se tillbaka på. Att alla middagar bara ska vara liksom lite så här varje för sig och spring hit och rafs dit liksom. Att sammantaget ger de här middagarna en ganska mycket liksom grund att stå på i matväg. Och också att styra upp sitt eget vuxenliv. För att man bara har sprungit och slafsat i sig milloin mitäkin, så det är sen en ganska stor ansträngning som ung vuxen att börja styra upp det åt något annat håll. Hur ska man veta då? Liksom, hur ska man veta hur man bär sig åt? Att nu handlar det är en del av uppfostran på sätt och vis, tycker jag. Och också en del av ett, vad ska man nu kalla det? Socialt kapital kanske. Men bara till sin från hur det var förr i världen, så har vi ju mat överallt. Och det är att om du missar middagen så betyder det inte att du går hungrig hela kvällen. Nej. Utan då finns det kvällsmål du kan laga eller så kan du gå fast till närmaste bensinstation och ta någonting eller precis vart som helst, precis vad som helst, precis fingertid på dygnet som helst. Och det är ganska stort, tror jag, bakom att måltiden lite har liksom spets ut. Eller den här måltidshändelsen.
Det behövs inte en husmor.
Nej, det behövs inte, för det går att fixa på så många andra sätt också. Och det går att lappa och det går att bajka. Och då kommer vi tillbaka till det här att om man väljer att värdesätta måltiden, så då är det liksom ett aktivt val som man väljer att lägga ner viss tid och viss möda på. Om inte, så går det att lösa i alla fall. Och jag själv tycker att det är viktigt. Och jag tycker att de som bara rafsar ihop det annanstans ifrån så går miste om någonting. Men inte är ni någon ställning kanske att döma ut det heller helt och hållet. Att då är det så.
Dobre! Men hej! Funderar du på middagsmaten?
Ja, jag tänkte faktiskt ha grönsakssoppa och pannkakor till middag idag. Alltså jag riktigt längtar efter en god varm soppa.
Men varför köper du inte en burk grönsaksblandning istället då?
Jag har inte råd, jag redan efter mig hushållspengarna.
Men snälla du, det blir inte dyrare.
Nej, det blir inte dyrare. Ibland blir det till och med billigare att använda konserver och halvfabrikat i hushållet. Och tänk så mycket tid och arbete man sparar.
Husmodern har helt enkelt ersatts av snabbmat och andra quickfix-lösningar. Avslutningsvis vill jag ge ordet åt Yrsa Lindqvist på Svenska litteratursällskapet. Hon som forskar i husmorsrollen. Jag frågar henne hur hon ser på dagens måltidsgemenskap och hur vår tids husmorsomsorg tar sig ut.
Med Skandia grönsaksblandning och jångtärning gick det mycket fortare och lättare.
Det är utan vidare att det är enklare att köta vardagen för en människa som liksom som inte upplever det som så jobbigt, det här med matlagning. Att mycket är nog också det här arvet hemifrån på något sätt, att är du van liksom att se någon laga mat hemma och van att liksom att det alltid finns middag hemma och så här. Så det är ju nog någonting du får med dig tydligare. Mm. Än om det liksom är mer så där att det blir mer så här smörgås på kvällen. Överhuvudtaget där att få någon slags mat på bordet. Och att, liksom, att du ändå ger den här maten. Och att du ändå liksom, att det är inte så mycket kanske det där lagande nödvändigtvis, men det där att du ser till att det finns hemma.
Fylla kylen
och se till att det finns de här mellanmålen och att det finns liksom någonting. Och det kan ju vara helt, ibland är det ju tyvärr skräpmat. För att det liksom är enklast på det sättet att det där på något sätt du har fryspizzor och du har liksom någonting, men att det är en genväg åtminstone. Jag tror ju liksom att de där veckoslutarna nu för tiden är liksom det som är det där viktigaste kanske. Och varför inte också det här liksom de här morgnarna, att du ser att alla kommer iväg och att du försöker få kanske alla att äta någonting. Att det är ju också en gemenskap det här att alla ska iväg på morgonen. Sen hade ju kommit, tror jag, från Sverige liksom mycket det här fredagsmys. Och det är ju liksom en sån där, som då en sån där gemenskap. Att det kanske inte är den där middagen eller den där måltiden, utan det kan vara just ett sånt här plock med chips och dipp. Och att det liksom finns andra, du liksom samlas på andra sätt framför något program eller någonting. För det är ju redan liksom en prestation att få alla i en familj ut ur sina egna rum eller bort från sina telefoner liksom att kunna på det sättet umgås tillsammans. Att det är också liksom en jättestor utmaning idag att överhuvudtaget vilja vara tillsammans.
För det finns så mycket gott och lättlagat att välja på att till och med barnen kan klara av en middag.
Du har hört del 2 i serien Kom och ät, en podd om våra förändrade måltidsvanor. Jag som har gjort den här serien heter Annika Sylvin Reuter och i 6 avsnitt tar jag reda på vad som styrt bort oss från måltidsgemenskapen och vad som kunde få oss dit tillbaks. Nästa avsnitt handlar om kylskåpet, om affärens oändliga utbud. Ja, behöver vi kunna laga mat och det finns billig färdig mat tillgänglig hela tiden? Vem kan laga mat idag? Om höga krav och om varför något så rudimentärt som att äta blir vi en livsstil. Alla avsnitt av serien Kom och ät finns på arenan.